Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Oh, fråga Anders och Måns.
Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders Måns-podden som svarar på lyssnarfrågor med Måns Nilsson och Anders Johansson. Vad trevligt att ni lyssnar. Måns, hur är det med dig?
Det är bra.
Hur har veckan varit?
Den har varit bra. Mm-hmm. Vi har fått in nya doktorsavhandlingar. Här har du en från Henrik, Ankan.
Oh, vilken
tjock. Du kan väl läsa högt vad den handlar om.
Organizational and individual response to hybridity in the public sector.
Ja, och så översätt till svenska då.
Organisatorisk och individuell respons på hybriditet i den offentliga sektorn.
Ja. Om jag har förstått rätt så har han studerat vad som händer när myndigheter och organisationer i offentlig sektor inspireras av vinstdrivande företag och kopierar arbetssätt med mera. Mm. Det var som när vi jobbade på SVT, Ankan. Mm. Om man inte längre fick kvittera ut en kamera. Nej. När man ville filma. Utan nu skulle redaktionerna på SVT hyra kamerorna av teknikavdelningen på SVT.
Just det.
Och eftersom vi ville filma så mycket så skulle det kosta mycket mer att hyra än vad kameran kostade att köpa.
Ja.
Så då försökte vi köpa en kamera, ha. Men då fick man inte det.
Nej, då blir ju... det var, kan man säga, att plocka russinen ur kakan från SVTs ledning. Så kan man inte göra. Det var ju också precis som när vi började på Sveriges Radio.
Vadå?
Och de sa att vi skulle klippa våra radioprogram på rullbandspelare.
Just det.
Och då sa vi, det vill vi inte. Då går vi och köper en dator.
För privata pengar.
Ja, och då sa de, det får man inte, sa de. Den passar inte med vårt datanätverk. Men då sa vi, vi ska inte koppla in den i ert datanätverk. Och då sa de, det får ni ändå inte, sa de.
Fitt. Dina har skrivit ett handskrivet brev. Hej Anki och Moppe. Tack för en underbar podd. I ett avsnitt i somras pratade ni om kamelmjölk. Och ni nämnde då att detta enbart finns tillgängligt under vissa tider på året. Detta beror på vilka kameler ni pratar om.
Ja, såklart.
På Afrikas horn, där majoriteten av världens kameler bor, är kameler extremt värdefulla, framförallt som mjölkproducenter. Och en av de många fördelarna med kamelmjölken är just att den finns tillgänglig året om. Detta för att kameler är så bra anpassade till ett torrt klimat att de kan producera mjölk helt utan att dricka vatten i över 2 veckor.
Oj!
Jag passar på att ta detta tillfälle i akt och följa uppmaningen och skicka in avhandlingar. Här kommer min doktorsavhandling i veterinärmedicin. Pure White Gold, Subclinical Mastitis in Dairy Camels in Kenya with a special focus on Streptococcus agalactiae.
Har du läst någon avhandling om dig innan?
Nej, jag har inte det. Hälsningar då, Dina. Ja. Tusen tack.
Ja.
Avhandlingen har en kamel på omslaget, verkar jättespännande. Men vad är subklinisk mastitis? Jag googlade och hamnade på juverportalen.se. Anders, du har säkert läst alla artiklar redan på juverportalen.se. Men jag ska fräscha upp ditt minne. Mastit är inflammation av juvret till följd av infektion. Och det förekommer hos nötkreatur, men också hos får och grisar. Och tydligen också då kameler. Varje år behandlar cirka 20% av Sveriges mjölkkor för juverinflammation. Det visste du inte, Ankan.
Nej.
Många fler doktorsavhandlingar har vi fått mejlade till oss. Så här skriver Mikael. Hej Anders och eller Måns. Jag känner inte till er podd, men mina vänner har sagt att den är bra. När jag googlade er så verkade ni vara någon typ av komiker.
Ja, ja.
Ni är säkert väldigt roliga.
Jag vet inte, men okej.
Mina vänner, Daniela och Axel, har sagt att ni söker doktorsavhandlingar. Jag bifogar därför min egen. Den handlar om identifikationen av särskilda proteiner som är involverade i sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom. Med vänlig hälsning, Mikael, legitimerad läkare på Karolinska universitetssjukhuset. Tack Mikael.
Tack.
Men Anders,
ja.
Jag vet inte riktigt vad vi har dragit. Det kanske är på sin plats med ett förtydligande här.
Aha.
Vi är ingen myndighet.
Nej.
Och vi har inte fått något liksom, formellt uppdrag från någon myndighet heller att Nej. Bedriva doktorsavhandlingsbibliotek. Detta insamlande är något som vi råkade starta.
Ja.
Och om sanningen ska fram så kommer vi inte ens läsa de här avhandlingarna.
Nej, säg inte den där om kamelier, jag är ganska sugen
jag
på.
Jag kommer nog bläddra i den här om juver och inflammationer, ja.
Ja, ja.
Men jag har inte tid att läsa 400 sidor utan illustrationer om proteiner i sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom. Det hade gått ut över mitt dagliga scrollande på nätaktioner och läsandet av dumma memes på Reddit. Jag har inte tid helt enkelt.
Nej.
Så här kommer mitt förslag.
Ja.
Publicera avhandlingarna i vår Facebookgrupp.
Mm-hmm.
Fråga Anders och Måns. Jag ser att det finns några där med ganska mycket fritid.
Mm.
Och jag tror att det hela hade varit uppskattat.
Ja, det tror jag också. Men skicka också gärna lite avhandlingar till oss.
Ja, fortsätt med det. Men skicka också till Facebookgruppen. Fråga Anders och Måns.
Jag ser mycket fram emot när jag får vänner på besök hemma och de ser min lilla samling av doktorsavhandlingar. Det ska bli jättetrevligt.
Ankan, vad har hänt dig sen sist?
Ja. Jag har ju varit ute på turné, jag har varit i Växjö, Ystad, Varberg och Falkenberg. Och för att livet inte ska bli så enahanda när vi är på turné och åker runt, så har Ville, som är tekniker, som åker med mig, och jag har kommit på en liten grej.
Mm-hmm.
Vi kör go-kart.
Ja.
Så senaste svängen stannade vi inte mindre än 3 gånger och körde go-kart. Det är fruktansvärt roligt. Jag är sämst. Jag får stryk nästa varenda gång.
Vänta. Ja. Jag får med att du är ganska bra på
Ja, go-kart. Men Ville är Formel 1-expert och har sjukt bra teknik.
Alltså bara för att man ser mycket Formel 1 på TV så betyder det inte att man är bra på att köra go-kart.
Nej, men man kan det här med linjerna och bromsningen. Jag knappar in på honom.
Uh-huh.
I lördags eftermiddag var vi i Varberg och inledde dagen med ett mini Grand Prix.
Då är det fler lopp.
Jajamän, först var det träning, sen var det två hit med tid och sen så var det då finalen.
Wow!
Ja. Och det slutade med att jag bröt ett revben.
Va? Ett revben? Som gör så ont?
Ja, det gör så jätteont. Så att varje gång jag bara duttar mig här nu på vänster sida av kroppen så gör det jätteont. Jag är jättesvårt att sova. Men annars, vad roligt och vad bra vecka jag har haft. Ja, nu kör vi igång och svarar på lyssnarfrågor.
Om du reser till San Francisco så sätt ett band av blommor i ditt hår.
Jag och min pojkvän Glenn undrar, heter alla Glenn i Göteborg och var kommer detta uttryck ifrån? Min Glenn är från Trollhättan, borde han då byta namn?
Ja, men Trollhättan ligger ju nära Göteborg.
Med vänlig hälsning, flickvännen Emily. Först och främst, nej, han ska inte byta namn. Glenn är inte bara korta cigaretter som han tjuvrökte på högstadiet. Det är också ett underbart namn. Glenn.
Jag hejade på IF Göteborg.
Ja.
Och i deras glansdagar, det var fanta mig 3 i laget, om inte 4, som hette Glenn.
Glenn har keltiskt ursprung och betyder man från dalen. Och skämtet om Glenn Hussein gifter sig med Glenn Close så kommer båda heta Glenn Hussein är fortfarande ett av världens någonsin bästa skämt. Så nej, han ska inte byta namn.
Nej.
Vi har ju en vän som heter Glenn.
Mm.
Han klippte våra 3 första tv-serier och är en av Sveriges bästa humorklippare. Och han berättade en lite spännande historia. Vi känner också på lite avlägset håll en kille som heter Kenny. Alltså ett klassiskt y-namn som Sonny, Lenny, Benny och så då Kenny. Och Kenny sa till vår vän Glenn, Glenn, du har ju också ett y-namn. Det har han inte. Men Glenn är ändå på något sätt med i det gänget namn, eller hur?
Jag får vara med där.
Ja, jag vet inte. Heter alla Glenn i Göteborg och varför säger man så? Ursprunget har, som du är inne på Måns, sitt ursprung i fotboll. Det är en fotbollsramsa och den hördes först på Söderstadion i Stockholm 1982.
Det stämmer väl överens.
Under SM-finalen skanderade Hammarbyfansen "Alla heter Glenn i Göteborg".
Alla heter Glenn i Göteborg. Alla heter Glenn i Göteborg. Alla heter Glenn. Alla heter Glenn. Alla heter Glenn i Göteborg. Så går det ungefär.
Och det här syftade då på de dåvarande 4 lagkamraterna i IFK Göteborg. Glenn Holm, Glenn Hussein, Glenn Schiller och Glenn Strömberg. Alltså 4 Glenn som spelade tillsammans under Göteborgs storhetstid. Där man vann då både SM-guld och UEFA-kuppen.
Ja, det var fett! De var inte ens proffs. Och så spelade de mot storlagen i Europa och vann UEFA-kuppen. Ja. Alltså.
Och den dokumentären IFK Göteborg på 80-talet, den rekommenderar jag alla att se. Den är så fruktansvärt rolig alltså. När Leif Loket Olsson tränger sig in på spelarnas hotellrum tidigt på morgonen för att göra intervjuer. Ja, han är kom och Glenn, vad heter han, Glenn? Det är Torbjörn Nilsson. Han har vunnit UEFA-cupen men drömmer om att öppna en egen hamburgerkiosk. Alltså det är fantastiskt. Men det känns ju som det är väldigt många Glenn i Göteborg, stämmer det?
Ja, det tror jag.
DN tog ett helhetsgrepp om det här. Och det gjorde man år 2020. Den Glenn-tätaste kommunen i Sverige är inte Göteborg. 0,77 promille i Göteborg heter Glenn som förnamn. Men i en betydligt mindre ort på östkusten är det dubbelt så vanligt. 1,48 promille heter Glenn i
Uddevalla, Trollhättan, Kungsbacka.
Nu är vi ju på östkusten, sa jag ju. Sölvesborg! Sölvesborg är Sveriges gläntätaste stad.
Är det en hamnstad?
Mm.
Det är det?
Ja, det ligger ju vid kusten så det har väl en hamn antar jag.
För min teori är att de där namnen kommer med båtarna.
Mm. Det där vet jag att Fredrik Lindström har pratat om i tv någon gång också. Jag minns inte vad han sa. Men ja, det vet jag inte. Det kan jag inte varken vidimera eller säga emot. Hur många län har vi i Sverige med oss?
14-15.
Nej. Vi har lika många som månaderna om man lägger till 9. 21 län har vi.
Ja.
Mm. Vilka tror du är våra 3 gläntätaste län?
Göteborgs län.
Fel.
Sölvesborgs län.
Det är inte län.
Jag vet väl inte. Gästriklands län. Jag vet inte vad län. Vad är det län?
Sveriges gläntätaste län är Blekinge län. På andra plats Hallands län. Och på tredje plats Västra Götalands län.
Ja, men precis. Ja, det är ju Hamnelän, som det heter.
Vilka 2 län tror du är Sveriges minst gläntäta län?
Jag tror att det är i norraste Norrland. Och, alltså, där man är så långt ifrån en hamn man bara kan komma. Ja. Innersta Norrland.
Mm-hmm.
Jokkmokks län.
Det är väl inget län.
Och Närkes län.
De 2 minst gläntäta länen är Östergötlands län och allra glänotätast Stockholms län. I Stockholm heter bara 0,25 promille glän.
Ja, de ska vara så fina i kanten och de inte
också,
döpa sina barn
till glän.
Nej, det är det inte.
Nähe?
Det är ju en huvudstad.
Så där heter man Carl Philip och
ja, Oscar och William.
Och Honko och Moppe och så vidare. Ja, vi går vidare. Låt mig gissa, det ska handla om djur.
Det vet du för att jag precis berättade för dig.
Ja, när vi tryckte på
under
paus.
Gingen.
Ja, men jag vill ändå... Jag försökte toka till det lite.
Så här skriver Martin, hej Anders och Måns. I avsnitt 90, självförsörjande på ägg i hela Sverige, pratar ni om ekorrar och varför man aldrig ser några ekorungar.
Mm.
I avsnittet berättar ni att ett ekorrpar i Sverige föder i snitt 8 ungar per år och att de kan föda unga under vintern eftersom de gömmer mat i skogen. Det fick mig att komma ihåg en studie kring ekorrars förmögenheter och hur dessa förmögenheter går i arv genom generationerna.
Mm. Jag vill bara bromsa lite. Jag tror att han minns, att ni får lyssna på avsnittet, jag tror att vår beskrivare minns faktorna lite fel.
Vadå?
Det där som han skriver där, det var en han, vem var det som skrev?
Martin.
Martin. Jag tror inte riktigt att det var 8. 8 låter mycket och jag får lyssna på avsnittet igen. Det var jag som berättade de här grejerna.
Ja, jag kommer ihåg det för jag klippte det.
Ja.
2 kullar,
ja.
A4.
Ja, just det. Ja, det är 8, ja.
Det är 8. Sen går de ju åt. Men det här med ekorrars förmögenhet, det nämnde du inte något om.
Nej, jag minns bara, jag vet bara det här att de gömmer massnötter så de har svårt att hitta dem igen.
Martin fortsätter. Studien jag refererar till gjordes i USA och handlar om nordamerikanska röda ekorrar. Min fråga är därför om svenska ekorrar ärver på samma sätt som nordamerikanska. Och om så är fallet undrar jag om det finns en ekoröverklass i Sverige. Hälsningar Martin.
Ja, det här är ju en jättebra fråga. Jag har ju varit i USA, det är ju 2 gånger och det är hemskt länge sedan. Men där är ju ekorrarna liksom lite mer närvarande.
Det är de grå ekorrarna,
ja, de där, va? Små chipmunks.
Ja.
De kommer, man kan sitta och bara ta en fika så kommer det upp små ekorrar.
De är inte alls lika skygga som svenska röda
ekorrar. Mindre. Ja.
Mycket mindre, nej.
Ja, ja, mycket mindre.
Nej, ja, de är ungefär samma storlek.
De är små som sparvar.
Nej.
Jo, de är mycket mindre. De är mindre.
Okej, okay, jag antar att det finns flera olika sorters ekorrar i Nordamerika. De feta, välgörda ekorrarna man till exempel ser i Central Park i New York.
De är inte mindre.
De är lite större.
Ja, men de som är, jag då så i Kalifornien, de är lite mer som Piff och Puff.
Mm. Piff och Puff.
Mm.
Jag är Piff och du är Puff.
Ja, men...
Sorry, men så är det.
Jag är ledsen. Det är tråkigt att känna sig slagen på det. Men hur ser man skillnad på dem?
Piff och Puff?
Ja.
För Puff har en stor näsa.
Är det så?
Och jag är såklart en stor svullen näsa och är superklantig.
Ja, det
är. Går in i stolpar.
Ja, och... det visste inte jag. Jaha, jag har stor näsa och jag.
Ekorras förmögenheter går alltså i arv. Martin har skickat en länk till en mycket spännande artikel i vetenskapstidskriften Behavioral Ecology. Den är från förra året och det är 3 beteendeekologer som har sammanställt hur rikedomar i djurvärlden går i arv.
Men du är fnatte. Du är fnatte.
Okej, okay. Anders, vad tror du det kan finnas för rikedomar i djurvärlden?
Som går i arv?
Mm.
Nej, men nötter då?
Mm-hmm.
Ja, bon?
Ja.
Alltså bon har fint gångsystem och så. Kanske någon mullvad som har byggt värsta systemet och så får den en korv då och sen så ärver den då det fina gångsystemet.
Anders. Just det, ja.
Ja, så, nej, träd?
Träd, förlåt?
Ja, träd.
Vadå?
Att det är man har ett träd som det är mitt träd, det är någon fågelsort som... har det trädet som sitt revir.
Ja.
Ja, revir.
Ja.
Kan gå, ja.
Mycket bra, Anders.
Tack så mycket.
Människor kan ärva mark, hus, pengar och lösöre. Och samma i djurvärlden. Ja. Revir, bon, matfår, verktyg.
Människor kan ärva allt i princip.
Ja, lösöre är allt.
Ja, ja, precis. Ja.
Det är inte vanligt att djur ärver.
Man kan ju ärva liksom frukt om man vill.
Ja.
Ja, men om jag skulle dö nu efter den här...
Har du frukt? Äger du frukt?
Ja, jag var handlar går, jag har massa frukt hemma.
Ja.
Då är vi mina döttrar min frukt såklart.
Exakt. Ja. Om du inte har skrivit något
samboavtal. Frukt är inte lösöre.
Jo, det är ju det.
Frukt är inte lösöre. Frukt är frukt.
Skriv till fråga snabbela Anders Ockmans.
Frukt.
I ämnesraden. Lösöre frukt.
Frukt är frukt. Det är inte lösöre. Ingen mat kan vara lösare.
Martin nämner nordamerikanska röda ekorrar.
Mm.
Och där skapar en hona ett revir och bygger upp ett fett matlager bestående av grankottar eller ekollon.
Mm.
När hon sen får avkomma så lämnar hon över reviret och matförrådet till en av sina döttrar.
De andra då, får de bygga ett nytt?
Ja, ja, de måste ut och skapa sig ett revir och börja från scratch med matförråd.
Men inte söner?
De får inget, nej. De måste också göra detta.
Jaha.
Så den här enda dottern får då en enorm fördel jämfört med sina syskon. Mycket större chans att överleva och kan komma igång och få egna ungar mycket, mycket tidigare.
Mm-hmm.
Privilegierade små rackar föds med silverkotte i mun.
Mm.
När det gäller fläckiga hyenor så ärver döttrarna sin rang i flocken efter mödrarna.
Mm.
Och om man har högre rang så får man bland annat äta före de andra. Och då överlever man och får avkomma i högre utsträckning. Så i längden så får den familjelinjen, alltså de som är i högst rang i flocken.
Hygienöverklassen.
Ja, de får allt fler individer i flocken. Medan andra icke-privilegierade familjelinjer dör ut.
Det här borde ju inte gynna evolutionen.
Nej. Jag är med dig. Vissa västafrikanska schimpanser och skäggiga capuchinapor ärver verktyg av sina föräldrar.
Mm.
Till exempel stenar som är extra bra att knäcka nötter med.
Ja, ja. Och de här... det är ju apornas lösare.
Ja, ja, de här bortskämda aporna är inte bara verktygen utan också kunskapen om hur man använder verktygen.
Ja, men kunskap är man inte. Det är mer att föräldrarna tar ett ansvar.
De visar och sen så småningom ärver de här stenarna.
Ja, just det,
de har en väldig fördel mot de aporna som aldrig har lärt sig hur man knäcker nötter med stenar.
Nej, det är mycket som är människan.
Sista exemplet.
Aha.
I korallrev lever clownfiskar i symbios med havsanemoner.
Ja, det hittar nemofiskar.
Ja. En anemon ser ut som en växt, men det är ett koralldjur.
Ja, just det.
De har långa, giftiga tentakler med stickande nässelceller. Och clownfiskar, som har utvecklat ett skyddande slemlager, får lov att gömma sig för rovdjur i anemonerna mot att havsanemonerna äter clownfiskarnas matrester.
Ja, just det.
Och fiskar har ju inte så bra bordsskick, så man kan tänka sig att det är ganska mycket matrester som trillar ner där.
Kan man inte klandra fiskarna för? De har inga armar.
Nej. Exakt, jag har inte sagt att det var...
Nej, att det jag tycker var, du sa det nedlåtande ton bara.
Då ber jag om ursäkt.
Ja.
Men vad är det då som kan gå i arv för de här clownfiskarna?
Det är väl anemonen.
Exakt. Vissa havsanemoner är större och bättre att gömma sig i än andra. Och de här kan gå i arv. Rätten att gömma sig i just den bästa anemonen går i arv och de andra fiskarna verkar respektera detta.
Men har de något lösare?
Nej, jag tror inte fiskar har så mycket lösöre.
Nej, det tror jag inte.
Nej,
jag försöker tänka.
Frukt och grejer.
Nej, frukt är ingen lösöre.
Nej, det beror på.
Ja.
Ja, vi har pratat om nordamerikanska röda ekorrar och Martins fråga handlade om huruvida det är samma sak med svenska ekorrar.
Mm.
Om det finns en ekorröverklass. Och detta jag har googlat och googlat. Det har jag ju naturligtvis inte lyckats hitta svaret på, tyvärr.
I vanlig ordning får du söka en ekorforskare.
Exakt, om du som lyssnar är ekorexpert, skriv till oss.
Fråga snabbela andersomans.se.
Gärdet tjej, hon har bara gjort sin gärdet grej. Hon har aldrig haft en söderkis. Det har hon undvikit till varje pris.
Vi ska strax ha en liten paus, men innan dess Måns, hej. Ni har efterlyst avhandlingar och här kommer en i etnologi där ni är omnämnda.
Va?
Den handlar om hur människor förstår hållbarhet och förhåller sig i sin matvardag.
Förhålla sig i sin matvardag.
Ja, hållbarhet till middag. En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet. Jag skickade den fysiska boken till er när ni jobbade på Sveriges Radio. Men hör av er om den aldrig kom fram och om ni önskar ytterligare 2 exemplar. Men jag hälsar Matilda. Nej Matilda, du behöver inte skicka det. Det har vi såklart kvar. Nu tar vi lite paus.
Oh, yes, love. I can boogie. Låt det bli vår egen sång.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du ju svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO.
Välkomna tillbaka. Det är dags för... Pling,
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 pling.
Anna skriver, kära Anders och Måns, jag blev förvånad när jag i avsnitt 89 hörde er berätta att klistermärkena på äpplen egentligen inte är ätbara. Jag har bara utgått från att de är giftfria och komposterbara. Det känns som en rimlig manöver att pilla bort klistermärket från äpplen eftersom man ändå ska äta den ytan. Men klistermärket på en banan sitter på skalet och det känns inte lika självklart att pilla bort det innan man äter bananen.
Nej.
Betyder detta att våra komposter är fulla av bananskal med icke nedbrytbara klistermärken på, som i slutändan kommer att bli mikroplaster? Eller känner alla redan till det här och jag är den enda som inte pillat bort bananklistermärket under alla dessa år? Nervösa hälsningar. Anna.
Anna, det kan jag säga. Jag har också slarvat med detta.
Ja, men Anna, klistermärkena på frukt är inte giftiga, men de är heller inte komposterbara. Och minst inte de flesta, som man ska absolut pilla bort dem innan man kastar sitt bananskal i komposten.
Hej Ankan och Måns. I det senaste avsnittet av er podd undrar jag lite sådär i förbifarten vad er motsvarar i det gamla betygssystemet med siffrorna 1-5. Den enklaste förklaringen är att det motsvarar ungefär en trea. Ett E är alltså ett bra betyg att få. Varma hälsningar Magnus, nästan färdigutbildad musiklärare. Och det här får vi ju ta Magnus på orden, men det låter ju lite konstigt. Ett F är underkänt.
A till F.
Ja.
Och F är underkänt, men att E skulle motsvara en trea i systemet med 1-5.
Ja. Ja, det skriver ju Magnus, så du är väl så.
Ja. 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 Tusen tack för detta.
Och vi går vidare.
Vilken känsla.
Vi har fått ett mejl från Karin med rubriken Vår måne borde också ha ett fett namn. Hej! När Måns pratade om planeter och månar här en veckan började jag undra, varför har inte vår måne något fett namn som Ganymedes eller Callisto? Varför är den bara månen?
Ja, men det är också i och med att alla andra månar, det är liksom som att det är fett på ett sätt. Alltså, du Måns har ju ett namn. Ditt namn är ju Måns.
Mm.
Men tänk att man hette namn.
Eller mannen. Du menar att alla andra är i alltså relation till...
Men månen heter ju månen.
Att det är en av många månar, men det är den som får heta månen.
Ja, det måste vara ändå ett gott betyg.
Nej, jag är med Karin här. Hon fortsätter. Det är orättvist, tycker jag. Kan vi kanske åtgärda detta? Vad tycker ni att månen ska heta? Tack för brevet Karin, och jag håller med att vår måne heter månen. Mm. Är som att jorden skulle heta planeten. Mm. Sverige skulle heta landet.
Ja.
Jag skulle heta snyggproffset.
Nej.
Det är fantasilöst och tråkigt. Anders, vad tycker du att månen ska heta?
Glenn.
När man tittar på andra språk så heter månen fortfarande månen.
The moon.
Fast på deras språk där.
Ja.
Men något av alla dessa ord kanske är fantastiskt vackert. The moon. På engelska, på grekiska heter måne fengari.
La luna, något va?
På latin och därmed många romanska språk. Precis, Anders, du kan väl komma ihåg låten La Luna med Belinda Carlisle. Den enda artist som sportradion spelade. På kinesiska heter måne Njuljang.
Förlåt?
Njuljang.
Ja.
Andra namn på månen, Selene, var en grekisk mångudinna och därför kallas månen ibland för Selene.
Mm-hmm.
Samma sak med Diana. I romersk mytologi var Diana månens och jaktens gudinna. Är något av dessa ord och namn lika feta som Ganymedes eller Callisto? Nej.
Nej.
Därför behöver vi er hjälp. Vad ska månen heta? Skriv till
frågan snabel@andersomans.se och då måste ni också motivera.
Ja, ja. Eller bara något riktigt fett namn.
Ja.
Här kommer lite bonusfakta om månen, Ankan.
Jaha, nu är det dags nu.
Historiskt har det ansetts vara farligt att vistas i månsken. Det kunde bland annat framkalla sinnessjukdom. Och det kan man höra i många språks ord för galenskap. Till exempel i engelskans lunatic.
Jaha, spännande.
Lunatic. Ja. Så här står det på ne.se. Å andra sidan var fullmånen ofta en viktig faktor i rituell sjukdomsbot. Särskilt vanlig var tron att vårtor försvann om man tvättade dem i månsken.
Mm-hmm.
Så det var bara både positivt och negativt där.
Man blev av med vårtorna, men man blev galen.
Exakt. Anders trodde att någon människa är begravd på månen.
Nej.
Så du tror inte att röstskådespelaren Alan Reed, som gjorde Fred Flintstone i Hanna-Barbaras tecknade serie om familjen Flinta på 60-talet, är begravd på månen?
Nej.
Nej, det är helt rätt. Men det finns en person som är begravd på månen. Den första och enda människa vars aska förs till en annan himlakropp är den amerikanska astronomen Eugene M. Shoemaker.
Heter han Shoemaker?
Ja.
Ja, ja, ja.
När NASA kraschade rymdsonden Lunar Prospector mot månen 1999 så fanns Eugenes aska med på den där sonden. Det var lite bonusfakta om månen.
Men vi har ju det. Mitt bästa fakta om månen är ju det här att folk säger att de inte kan sova för att det är fullmåne.
Ja.
Och så hade det gjorts en undersökning som visade att det var bara trams. Sen gjordes det en undersökning till som visade att det låg en viss sanning i det. Vilken som hade rätt och fel, det vet man inte. Men teorin där var ju att många djur har jagat med hjälp av fullmånen.
Att de ser bättre.
Ja, och att då har vi den nedärvt i oss att när det är fullmåne måste vara lite på vår extra vakt. Nu ska vi prata om något helt annat. Bokstäver, efter den här lilla musiksnutten.
Han sjöng om kärlek och trohet. Han höll igång den natten tills det blev dag. Han sjöng om långa vandringsår och drömmar från igår. Han sjöng en sång, ja, om livets gång. En sång om livets gång.
Henry, 7 år, gör läxan och lär sig om stora E och lilla E. Men varför ser de olika ut? Varför behöver vi både gemener och versaler? Tack för många skratt, Miranda och Henry. Måns, varför behöver vi små och stora bokstäver?
Ja, men jag ser ju på Twitter till exempel att vissa klarar sig bra med bara stora bokstäver. Ja. Donald Trump skriver bra med stora bokstäver.
Ja.
Sen säger jag när vissa messar mig att vissa människor klarar sig bra med små bokstäver. Så vi hade ju klarat oss.
Ja. Så här är det. Alltså, det är bra med stora och små bokstäver för att det gör texter lite mer lättlästa. Man ser vad meningen börjar, vad som är ett namn och så vidare. Men på ett sätt, Måns, det hade ju varit skönt med bara en sorts bokstäver. Det blir lättare att lära sig. Och man tänker ju, de flesta kan ju läsa och skriva, eller hur? I Europa, ja. Men ja, Tekniska museet skriver på sin hemsida. I de europeiska länderna är mellan 99% och 95% av befolkningen skrivkunnig. Enligt de senaste årens statistik var det endast 92,9% av kvinnor i Portugal som kunde läsa och skriva. Och 2006 var 28% av Afghanistans befolkning läs- och skrivkunnig. Bland kvinnor var skrivkunnigheten 13%. Det är för lågt och det är för jävligt. Men varför har vi små och stora bokstäver, Måns? Ja, det här är ju såklart en väldigt lång historia. Det var inte så att det var någon gubbe på 60-talet som kom på att om vi har en lite större variant av bokstäver också så blir det lättare att läsa. Så var det inte.
Men du,
mm.
Jag kommer ju, när man ser riktigt gamla handskrivna böcker så är det någon munk som har suttit och ritat ett sånt där, en stor begynnelsebokstav på varje sida.
Mm.
Som är superstor, alltså det är inte bara ett stort S utan det är ju stort illustrerat S.
Ja. Och sen ritade de harar som dödar varandra vid sidan av bokstäverna. Det har vi pratat om i en tidigare podd, den får ni leta upp.
Kan det ha något med det att göra?
My Modern Met har en oändligt lång artikel om stora och små bokstäver och dess historia. Jag ska försöka sammanfatta den.
Samman?
Nej, sammanfattat sa jag. Om man tittar på en sån här antik romersk inskription eller så, då är alla bokstäver vad då, Måns?
Romers inskription, då är det alla stora.
De är alla stora. Och det här kallas då för en majuskelskrift.
Ja.
Enligt Wikipedia, skrift skriven för hand med majuskler, det vill säga versaler. Majuskelskrift är det vanliga skriftsättet i antika handskrifter på både grekiska och latin. Majuskelskriften, den är relativt omständig att skriva, och därför har man den mest i just här inskriptioner och i rubriker. Och
varför är det mer besvärligt att skriva versaler än gemena?
Därför att det glider inte lika lätt.
Vad de glider? De skulle väl rista in det liksom i någon sten, eller?
Skriver du ofta majuskelskrift, Måns?
Alltså när man textar på gratulationskort och sånt kanske man bara skriver med versaler.
Ja, jag vet inte. Jag skriver aldrig majuskelskrift. Jag fortsätter på min långa artikel från Modern Myth. Det andra var från Wikipedia, du hörde nyss här. När våra romerska språk utvecklas, och det är från latin då, och så utvecklas också skriftspråket, är det främst alfabetet där, va? Och efter romarrikets fall så använde många latinska texter en stil som kallas då uncialskrift. Alltså den här majuskelskriften utvecklas till något som kallas då uncialskrift. Och det är inget konstigt. Lyssna vad Wikipedia säger. Uncialskriften utvecklades och sedermera ersatte romersk kursiv kapitalskrift.
Just det.
Sen blir det intressant. Sedan pergament ersatt papyrus som skrivunderlag visade sig uncialskriften med sina lite rundare former och sitt universalalfabet vara lite snabbare handskrift.
Jaha.
Och pergament, alltså pergamentet, det är ju djurhudar det. Och när man skulle skriva på det, då var det lite lättare, men lite rundare. Lite rundare.
Jaha.
Och nu börjar en ny typ av skrift utvecklas som kallas halvuncial.
Mm-hmm.
Det var också ännu mer, var ännu lite mer rundare.
Varför heter den då halvuncial? Då borde den heta ännu mer uncial.
Ja, den heter halvuncial. Och nu börjar bokstäverna bli ännu mer rundare och börjar mer och mer likna små bokstäver.
Mm.
Små bokstäver som då kallas minuskelskrift. Om man bara skriver med små bokstäver, det är minuskelskrift. Och det kan spåras tillbaka till den franska kungen Karl den Stores hov.
Min dotter mässar med minuskelskrift.
Är det måhända den här franska kungen då, Karl den Store, som ligger bakom all den här jävelskapen som gör att dagens lågstadieelever måste gå igenom och läsa alla bokstäver två gånger? Stort och litet.
Det dummaste är ju det. Att magen pekar åt höger på stor,
ja, ja,
och vänster på liten.
Ja, det blir fel.
Hur, vad är logiken bakom det? Eller har jag fel?
Nej.
Nej?
Nej. Du,
nej.
Du, för jag ser ju inte, men måste repetera stora och lilla D i luften här. Så det är den här franska kungen och Karl den Store, han är ute, han beställer det här nya liksom lite mer minuskelskriften, alltså de här små bokstäverna.
Okay.
Han är boven i dramat här.
Mm-hmm.
Det var snabbare att skriva och man säger det var ett mer tilltalande skriftsystem. Det var lite snyggare helt enkelt. Det var snabbt att skriva och det var snyggt. Det var lite som en textens italienska sportbil. Eller?
Mm.
Och på den här tiden, det var inte så att alla gick omkring och skrev. Det här är ju medeltid. De som skrev var ju munkar och lärda. Det var ju du inne på. Och de gillade det här nya sättet att skriva. Och det är inte så konstigt, för att skriva en bok då, det tog ju liksom 1,5 år. Och om det gick lite snabbare, det var ju, blev ju mer effektivt.
Någon hörde av sig, vi vill ha 1x av den där bibeln.
Det är klart att den här små bokstäverna som var snabbare gick, blev poppis.
Ja.
Men fortfarande så fanns ju de stora kvar. Och som du var inne på, ibland drog man en stor upp i hörnet och skit. Det fanns inget system för hur de här skulle sitta ihop.
Jaha.
Det gick inte. Och på 700-talet då beställde den här Karl den Store ett system där små bokstäver, liksom, hur det skulle vara. Så här ska vi göra med dem.
Och är det samma system som idag, att en mening börjar med en stor bokstav, ja, och sen är det gemena?
Ja. Det var, jag kan inte de exakta reglerna, men det här systemet som han, Karl den Store, beställde, det spred sig över Europa. Så här ska vi ha det, tänkte man. Det var för rörigt innan och det var för svårt att läsa. Gutenberg, det känner du till, Måns.
Mm-hmm.
Boktryckarkonstens fader. År 1439 introducerade han boktrycksprocessen i Europa. Och det var sådana små metalltyper som då ordnades i lådor och sen kunde man då dra på bläck och så kunde man då trycka en text.
Ja, de gemena typerna.
Mm, det här var ju väldigt pilligt. Och det tog ju lång tid, men den stora fördelen var ju då att när man väl gjort det en gång kunde man göra många, många böcker. Ja, så munken behövde inte skriva samma bibel en gång till. Och nu blir det spännande. De här boktryckarna hade sina såna här metalltyper, alltså sina bokstäver i lådor. De var liksom sorterade i fodral. Det var ett lutande bord och då hade man liksom de stora bokstäverna överst. Och de små hade man underst. Och vad heter små och stora bokstäver på engelska? Jo, de heter uppercase letters. Alltså stora bokstäver i det övre casen.
Aha, wow.
Och lowercase letters, små bokstäver i de lägre lådorna.
Hmm.
Det är ju bra fakta. Så det var så stora och små bokstäver fick sina namn.
När jag var liten så hände det att min styvfarbärare kom hem med grejer.
Mm.
Lite konstiga grejer. Det kunde vara något djur. En gång kom han hem med en sugga som var hälften vildsvin och hälften gris.
Ja.
En annan gång var det en golfbil.
Ja, det minns jag faktiskt.
Någon gång så stannade någon vid vår gård på landet och frågade: "Hej, har ni loppis?" Och då sa han: "Nej. Va? Nej, va? Nej. Det är bara lite grejer vi har på vår gård." En gång kom han då hem med en stor tryck, någon typ av tryckmaskin med väldigt, väldigt många typer i metall.
Mm.
Och någon stor tryckanordning. Så då kunde jag sitta då och sätta ihop de här typerna och trycka egna affischer och grejer. Det var ju väldigt spännande. Så jag har upplevt detta med typer. Att vara sättare helt enkelt. Jag har som en hobbyverksamhet satt, inte böcker men planscher och grejer.
Ja. När du slutar prata är inslaget slut, för att jag har inget mer att säga.
Ja, ja men då är det slut nu. Henrik har skickat en fråga. Jag tror att du kanske kan gå igång på den här frågan.
Är det ironiskt att det handlar om fekalier eller så?
Nej. Kära Anders och Måns, jag har funderat på varför alla bilar verkar gå 5-10 km i timmen långsammare än vad en GPS-mottagare visar. Är det så att alla bilar är utrustade med glädjemätare eller visar GPS-mottagaren fel? Vänligen, Henrik. Förstår du frågan? Ankan?
Absolut, det här minns jag från den tiden när man gick i låg- och mellanstadiet och satt i skolbiblioteket och läste Teknikmagasinet.
Jaha.
Ja, då var det ju alltid, då testade man ju bilar. Och då var en del av de här testen var alltid liksom hastighet med fart jämfört med verklig fart. Då hade ju de på Teknikmagasinet riktiga mätare. Och då var det alltid så att mätaren visade 5-6 km mer än verklig fart.
Mätaren visade mer än verklig fart.
Ja, som jag körde i 50 så enligt mätaren så gick bilen i 45.
Du har helt rätt, Anders. Fast tvärtom. Jag ska förklara. Tack för frågan, Henrik. För det första, din GPS visar rätt. Hastighetsmätaren på din bil visar fel. Och det här är med flit från bilproducenternas sida. Det är nämligen så att det är förbjudet att en bil har en hastighetsmätare som visar lägre hastighet än vad bilen verkligen färdas i. Det får inte stå 100 km i timmen på din mätare när bilen kör i 105 km i timmen.
Ja, men det är det jag menar.
Det är förbjudet.
Ja, men det är det jag menar.
Då måste biltillverkaren genast återkalla alla bilar och åtgärda det här felet, för det är förbjudet.
Ja, ja, ja.
Men åt andra hållet, att hastighetsmätaren visar för hög hastighet.
Mm.
Mätaren visar 105 km i timmen när bilen egentligen kör i 100 km i timmen.
Ja, det är det jag menar. Det var ju det jag sa.
Det är tillåtet.
Ja.
Så då tar biltillverkarna det säkra för det osäkra. Så på alla gamla bilar visar hastighetsmätaren lite högre hastighet än det som du verkligen kör i.
Ja, det var det så. Mätaren visar 50 men jag kör 45.
Du har rätt!
Ja.
Det är jag som tänkte fel.
Ja.
Är du helt rätt?
Ja.
På moderna bilar så har mätarna blivit lite mer exakta.
Mm.
Så här skrev tidningen Vi Bilägare 2019. Felvisningen ligger vanligtvis på plus 2-4 km i timmen.
Mm-hmm.
Så om mätaren visar 100 km i timmen så kör du antagligen 96-98 km i timmen.
Mm-hmm.
Så här skriver Roine Jönsson i kommentarsfältet på Vi Bilägare. Det är typ ett bilägarnamn.
Jag tror inte Roine också, det var kanon.
Kontrollera att du har korrekt däcksdimension på bilen. Hastighetsmätaren är kalibrerad utifrån den däcksdimension som anges av tillverkaren. Däck med större rullomkrets än originaldimensionen resulterar i att hastighetsmätaren visar ett för lågt värde.
Nej, vad dumt. Då kan man få fortkörningsböter ju.
Ja, har du tänkt på detta någon gång?
Nej, men...
Att du måste kolla upp originaldimensionen på däcken, att du inte kan sätta större.
Nej.
För då visar hastighetsmätaren fel.
Ja, det vill jag inte.
Nej, mycket bra tips av Roine Jönsson här.
Mm-hmm.
Och det får avsluta det här veckans upplaga av podden Frågan hos Måns.
Vi är som vanligt tillbaka redan nästa vecka och då svarar jag på nya frågor som ni har skickat till adressen
fraga@andersochmans.se.
Tills dess, ha det så bra.
Puss och kram.
Hej då.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.